Jag är så imponerad över att ni själva blev lite tysta. I den församlingen jag och min fru var med i Norrköping, då körde vi den här traditionen som första grej varje gudstjänst. Och då gick man ju runt i den här lilla lokalen, och det var en församlingsplantering. Och då var det svårt att få tyst på dem, utan de började prata om allt möjligt. Då. Så det var en eloge till det faktiskt. Så bra jobbat. Som Daniel berättade så heter jag Nisse, eller Nils Gustav som det står i veckobladet. Jag har bott här i Jönköping i drygt 1,5 år nu, på ett ungefär. Jag är gift sedan 2,5 år tillbaka med min fru Linn, som inte är här idag, men som tar hand om vår lilla sjuka dotter som brukar springa omkring här. Och jag läser till pastor på en utbildning som heter Akademi för ledarskap och teologi, och har min praktik här i församlingen då. Man har ju praktik under hela sin utbildning på cirka 20% under hela lästiden. Så. Lite grejer om mig själv som ni kanske inte vet, men kanske de flesta vet kanske. Jag gillar musik, men jag kan inte spela någon musik. Jag är tondöv och lite sådana saker. Men i alla fall så ingår jag i pastorsteamet tillsammans med David och Johanna som är pastorer, och även Evelina som är ungdomsledare här. Och som Daniel sa så ska vi gå igenom en predikoserie utifrån apostelhändelserna nu framöver. Och förra veckan så predikade David om det första kapitlet och löftet om den helige ande, så som jag förstod det. Jag var här på gudstjänsten men hade inte helt och fullt. Jag hade någon annan att ha koll på. Så idag så fortsätter vi med det andra kapitlet och om hur den helige ande kommer över apostlarna eller lärjungarna och lite vad som händer efter det. Så vi ska läsa från apostelgärningarna 2:37-38 och 40-41. När de hörde detta hörde till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och som med andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes, och då ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det som du gjorde på korset, Herre. Tack för att du sände din helige ande över apostlarna så att de kunde predika evangeliet om dig, Herre, redan på bara 50 dagar efter din uppståndelse, Herre. Öppna våra hjärtan och öppna våra sinnen för det du vill tala genom den här predikan idag. Jag ber om det, Jesus, i ditt namn. Amen. I det här kapitlet som vi får läsa, det här är ju rätt mycket i slutet av det här kapitlet. Men det som jag ska ge en liten kort resumé om vad är det som händer innan. I första kapitlet så fick vi ju reda på att den helige ande skulle komma. Jesus var med sina lärjungar och han sa: men jag måste lämna er för att den helige ande ska komma. Då ska ni få hjälparen. Och det är precis det som händer i början av kapitel 2. Men vi får läsa om hur den helige ande som Gud har lovat kommer över apostlarna. Och de får gåvan att tala i olika tungor. Det kan ju låta lite konstigt, men det handlar ju om olika språk. Det kan ju vara ett verkligt språk eller ett annat språk som bara Gud vet vad det är för någonting. Och lärjungarna då, de blir ju helt fulla av: wow, det här är ju häftigt typ. Så de går ju ut och börjar babbla på det språket som de har fått då av den helige ande. Och de börjar prata med folk ute och de förstår ju precis vad de säger. För att det var många olika judar från olika platser, från olika ställen i det romerska riket. De var, som vi kan läsa i verserna 9-11, de var pater, meder, elamiter. De var från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, Pontus, Asien, Frygien, Pamfylien. Inte Parfymien, utan Egypten från trakten av Kyrene i Libyen. De var besökare från Rom, både judar och proselyter. Och kresentare och araber. Och de säger så här. Och ändå hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga gärningar på våra egna språk. Så man kan ju undra lite, men varför var det så här många olika judar som pratade olika språk? Det var ju för att det var en judisk högtid, en skördefest som de firade. Där de bara fann den första skörden till templet som ett offer till Gud. Och även de firade också minnet av laggivningen då Mose fick de här stentavlorna av Gud vid berget Sinai. Som man kan läsa om i andra Mosebok. Väldigt intressant faktiskt. Det är spännande berättelse om hur de får lagen. Så det var därför det var så många judar just i Jerusalem under denna dag. Men i alla fall så fick de höra på sina egna språk om vem den här Jesus var. Och på sina egna språk. Vissa avfärder, nej men de är fulla. De har druckit sig på halvgästvin och vad det nu var. Så folk fattade ju inte. Det här var ju tidigt på morgonen. Så de förstod inte bara, de fattade ingenting. Förvirringen var total. Men då tog Petrus, en av Jesu närmsta lärjungar. Han tog till orda och sa. Och höll ett tal över om vad Jesus hade gjort. Och vem han var och vad han gjorde på korset. Att han dog på korset för allas människors skull. Men att döden inte kunde hålla honom. För att han var Gud. Han var så pass... Ja, vad ska man säga? Ja, han var helt enkelt Gud. Han var helt syndfri så att det gick inte för honom att för döden att hålla kvar honom. Och han berättade också av Petrus att Jesus är den här världens frälsare. Som Gud själv har uppsatt till Herre. Och det som vi läste här innan i inledningen så träffar de här människorna i hjärtat. Okej, vi måste göra någonting. För att den här nöden och den här skammen kanske har påverkat dem på ett sätt. Och då får de uppmaningen att omvända sig och döpa sig. Och då skulle de få den heliga ande som gåva. Och då nämner Petrus det i början av sitt tal att det ska ske i den sista tiden, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Och det här var ett löfte som Gud gav genom profeten Joel. Men som sagt så kommer jag inte predika om den heliga ande utan om det som händer innan. Det första egentligen som händer i en kristens resa. Och det är ordet omvändelse. Men vad menas med omvändelse? Är det att vända om som vi såg i dramat här? Titta mot ljuset? Kan göra det. Det är inte fel. Och det är rätt mycket rätt också. Men det grekiska begreppet för omvändelse är metanoia. Eller metanoeo som verbet är. Och det handlar mycket om att man byter en åsikt. En förändring av sinnelaget. Man tänker på ett annorlunda sätt. Man ångrar sig kan det vara. Har man gjort någonting dumt? Har man sparkat en boll över staketet? Och så bara, nej det är så hårt skulle jag inte slagit den. Kan det vara att man ångrar sig? En lätt metafor. Men det kan också betyda att man vänder sig från sina tidigare åsikter. Att man byter helt och hållet tänk. Men det handlar inte bara om att man ändrar själva åsikten eller emotionellt. Utan det var ju att man ändrar inte bara i huvudet utan man ändrar i sina handlingar. Hur man gör saker och ting. Vad man gör i praktiken. I Gamla testamentet så bekände man synderna på ett väldigt radikalt sätt. Man klädde sig i aska eller säcktyg och aska och klagade högljutt för att verkligen ta sin synd på allvar, att göra sin omvändelse på allvar. Och synd, det är ju det som skiljer oss från Gud från början. Och det som de gjorde också i Gamla testamentet, det var ju varför de omvände sig. Det var ju för att de var rädda för att inte bli straffade av Gud. Och att de visste att om jag omvänder mig, då får jag förlåtelse för mina synder. Allt det fel som jag har gjort, då får jag förlåtelse för allt det jag har gjort. Och det var om man ångrar sin synd då, det vill säga. Och omvändelse bör leda, det gör inte alltid det, men att man ändrar sitt beteende, så som jag nämnde innan, och i hela sin livsstil. Kommer jag nämna lite sen i tre olika vittnesbörd som jag kommer att berätta om. I Gamla testamentet så används också omvändelse i en form av att man ska tänka på ett nytt sätt. Att man förändrar sitt beteende och sina handlingar efter skuldkänslor och insikt av synd när den har blivit tydlig, det vill säga. Och utifrån att man ångrar sin synd så vänder sig man bort ifrån den. Och i Nya testamentet så är det på ungefär liknande sätt. Men i Nya testamentet så är just omvändelsen ett kriterium för att kunna bli frälst eller räddad. Frälst är ett gammalt ord för att bli räddad. Från den dom som väntar de som inte tror på Gud. Tron är alltså viktig i omvändelsen. Det gäller inte bara att jag ångrar mig det jag har gjort. Utan tro måste finnas där i hjärtat. I Romarbrevet så skriver Paulus så här i kapitel 2, vers 4. Bryr du inte om din Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Paulus skriver det att på grund av omvändelsen, det är den enda responsen som vi människor kan ha i vår förhållande till vår synd. Och enligt Paulus så är omvändelse en förändring, precis som det var i Gamla testamentet. Det är en förändring i sinnet och hur man tänker, och att man gör det utifrån skam och skuld och vill genom det ändra sin livsstil och lämna synden bakom sig. Alltså man ångrar sig. Omvändelse handlar därför inte bara om att vända om och byta livsstil, utan också tro på Guds erbjudande, Jesu offer. Att vi får ta emot det som han har gett oss. Och den som omvänder sig blir då ett Guds barn. Man blir frälst, man blir räddad. Genom det så är det bara Gud som ger oss omvändelsen. Han kan ge den och han kan ta den ifrån oss, lite så. Det är lite hårt kanske, men att han ger oss ändå den möjligheten att omvända oss. Och den ger en frid som bara finns då man kan få en ny start. Man får förlåtelse för sina synder. Och man får den helige ande som gåva. Samt en helt ny relation till Gud. Och jag tänkte lite när jag skrev, eller när jag funderade inför vad ska jag säga mer för någonting, och då tänkte jag, men jag vill gärna ha med några vittnesbörd, och då tänkte jag på tre människor som har rätt tydliga omvändelser. Den första är Sebastian Staxet. Jag vet inte om ni känner igen honom. Vi har lite bilder på honom här i kyrkan faktiskt, ute i entrén här i foajén. Han har skrivit en bok som heter Bara ljuset kan besegra mörkret. Och där får han berätta om sin livshistoria. Hur han som Sebbe Stax, gangsterrapparen från Stockholms förorter, hur han levde i en värld, i sin värld i Stockholm, full av mörker. Hat, misshandel, droger och kriminalitet. Men han fick möta människor som trodde på Gud. Och Gud kallade honom till omvändelse. Och han fick själv en tro på Jesus. Dock blev han ju inte omvänd på en gång. Utan han fick återfall av drogmissbruk och kanske misshandel också. Jag vet inte. Han satt i fängelse också, vet jag. Han hade blivit omvänd i sitt sinne först, men inte i hans handlingar, utan det kom senare. Jag har inte läst hans bok, men jag har lyssnat på olika när han får berätta om sitt liv, så jag har inte helt hundra koll, men till slut så bad han Gud om Gud hjälp mig att göra det, lämna den här skiten som jag har bakom mig, hjälp mig lämna mörkret, låt ett ljus råda i mitt liv. Och idag så är han fri och förlåten, och han berättar om Guds stora gärningar både på fängelser, men också på kristna stormöten som finns lite här och där. Och allt detta på grund av den kärlek som kommer från Gud. En annan man som kommer upp på bilden här, hoppas jag snart. Brian Head Welsh. Han kan inte se så kristen ut. Han har fullt med tatueringar över hela kroppen. För 2015, eller 2005 menar, så fick han vända om och börja tro på Jesus. Han är en man som har varit, han är basist i metalbandet Korn. Är det någon som vet vad det är för band? Eller någon som har talat om den här mannen? Ja, det är några stycken, inte jättemånga. Nej, men den här mannen, han Brian då. Han har haft en liknande berättelse som Staxet, men utan kriminalitet då. Han har suttit fast i en värld av droger och sex och utsvävningar på olika sätt. Alkohol och sådana saker. Men genom att han kom genom en inbjudan till kyrkan. Han följde med någon barndomskompis, har jag för mig. Han har skrivit en bok som heter Save Me From Myself. Rädda mig från mig själv. Som jag tänkte ta med den idag, men den ligger nere i förrådet. Så jag kände att jag vill inte gå upp eller gå ner dit och hämta den idag på morgonen. Men i alla fall, där får han berätta om sin historia. Hur han genom hur hans droger och hur hans förhållande har varit. Och hur hans dotter fick växa upp i tidiga år. Då han sitter där och hackar upp sin drog och drar den här linen då och mitt framför henne och lever i den här diffusa lilla bubblan, kan man säga, i de här drogerna. Men han inser ju då efter det här mötet han hade med Gud på den här gudstjänsten då, som han blir medbjuden till, så inser han ju där med drogen i handen, jag tror till och med att han hade sniffat den, och så sitter han där med och bara, nej men Gud, jag vill vara en bra pappa för min dotter. Hon förlorade sin mamma till drogerna och hon kommer förlora mig också om inte jag slutar. Jesus, kom in i mitt liv, förändra mitt liv, ta dessa droger ifrån mig. Och efter den bönen så började hans omvändelseprocess. Han började bli bättre, mer fri från de här drogerna. Givetvis, han fick återfall, men idag så är han helt fri från det här. Han, i den här omvändelseprocessen då, 2005, så lämnade han sitt band, Korn, och körde en liten solokarriär, kan man säga, med ett annat band, mer med kristna så. Men idag är han tillbaka i Korn, och många brukar säga, nej men vad gör han där nu? Han återvänt till sina spyor. Finns det en videoklipp som han själv har lagt upp. Men han återvände till bandet och där får han vittna för den här metalvärlden, metalkulturen, om att det finns en frälsning hos Jesus. Där han får be för människor både före och efter konserterna. Och de samlar ju säkert tiotusentals på varje konsert, om inte mer. Och den sista människan, jag tror ni känner igen honom, det är han som står framför er. Jonsson hette jag som ogift innan jag gifte mig. Och faktiskt för snart 12 år sedan så fick jag ta emot Jesus i mitt liv. På en skidresa uppe i Trysil. Men jag är ju, som ni ser, jag har inga tatueringar. Det enda jag har är mina hål i öronen. Lite stora kanske, kan vissa tycka. Men jag är från småländska skogen. Så att jag är en helt vanlig svensk kille. precis som många av er här. Men jag hade mycket problem i skolan. Jag blev mobbad för att jag kom från en kristen familj och att jag hade en kristen tro. Så jag valde att när jag som 13-åring att lämna helt och hållet. Nej, men jag vill inte ha med den här skiten att göra. Jag tror inte att Gud vill ha med mig att göra när han låter mig genomlida det här. Så då valde jag att lämna tron helt och hållet. Jag är uppvuxen i en kristen familj, men det kände jag bara, nej, men jag vill inte ha med det här att göra. Så som tonåring så vet jag, och jag minns, och mina föräldrar och min familj kan berätta om det, att jag var väldigt arg som person. Fruktansvärt arg. Jag hatade mina småbröder, jag hatade mina systrar också. Kanske inte lika mycket, men jag hade väldigt mycket hat i mitt liv. Jag tog till och med nävarna ibland för min minsta bror. Så han hade svårt att förlåta mig efter jag blev frälst. Det tog mycket emot, men idag har vi en god relation. Och som jag sa då, så blev jag frälst upp i Trysil. Jag följde med en klasskompis från gymnasiet upp till Trysil på ett skidläger. Och där fick jag möta Guds kärlek genom den heliga andes vidrörning. Så det var en väldigt härlig berättelse. Och det kommer jag inte berätta så jättemycket om idag. Men den här argheten, den här ilskan och aggressiviteten jag hade, den som bortblåst. Givetvis, jag kan bli arg idag, men det är kanske lite mer helig vrede. Eller något annat. Jag har inte jättebra temperament. Jag har kort stubin ändå. Men det är på ett helt annat sätt idag. Jag är inte arg på det sättet. Så det är väldigt skönt. Och man kan fråga min familj också. De har sett skillnad. Från då innan jag åkte på det här lägret och från då jag kom hem från lägret. De märkte en sån skillnad. Oj, vad är det som har hänt? Och de vågar inte riktigt fråga mig. Utan de märkte, okej, vill låta honom vara. Han får gå lite själv. Och till slut så kom jag med i kyrkan. Och hängde med mina systrar och deras kompisar. Och fick ett helt nytt liv. Jag fick ett helt annat fokus. Så jag lämnade ju det som jag hade bakom mig. Det här hatet. En riktig omvändelse. Men det var ju ändå mycket annat som jag kämpade med. Beroende, ett porrmissbruk hade jag. Och det tog ett tag innan jag fick lämna det. Men idag är jag fri, även om jag är nykter, kan man säga. Så det är väldigt skönt att jag är fri från det. Men den här omvändelsen var ju en process. Precis som det var för både Staxet och Brian. Och det är någonting som är väldigt stort, tycker jag. Att det är en process i att göra en omvändelse. Det sker inte över natt. Det kan göra det, men det är väldigt sällan. Då hamnar man oftast i en baksug eller vad ska man säga. Men vad betyder då omvändelse? Jag kan läsa det här, och det hoppas jag att ni har fått lite mer förståelse för. Det är att få en ånger. Och genom sin ånger att ändra sitt beteende och sitt levnadssätt. Och att genom tron omvända sig. Det är bara tron på Jesus som kan göra det. Det är den som är grunden till omvändelse. Och vi här i kyrkan, vi kan hjälpa varandra i omvändelseprocessen. Vi kommer efter lovsången här sen, så kommer vi ha lite förbön. Och då kommer vi bjuda in lite till. Till ljuständning, där man får lägga fram sin bön, att ha det här ljuset som en symbol för att jag vill vända om. Hjälp mig, Gud. Det finns också som i bönestationen, både där nere vid korset och även här framme, så kommer vi erbjuda förbön. För om det är någonting du vill dela med och kanske om du kämpar med någonting, så kommer vi att hjälpa dig på bästa möjliga sätt att be tillsammans med dig och lämna det som du har bakom dig. Vi kommer även ha en annan bönestation här, där vi får skriva lappar till Gud. Där vi kommer be för dem senare i veckan. Tillsammans med ett bönegäng. Där vi får helt enkelt be för det som står på de här lapparna. Jag vet inte om vi kommer läsa dem eller inte, men vi kommer inte läsa dem, tror jag. Jag har inte varit med på en sån bönesamling, men så det är det som kommer ske just nu. Men jag tänker så här att vi avslutar den här predikan med en bön och så kan vi lovsångsteamet komma upp under tiden. Tack Jesus för din frälsande nåd, Herre. Tack Gud för att du sände Jesus för våran skull. Tack för att du har sänt honom i vår väg. Tack Jesus för att omvändelsen är ett erbjudande som du ger oss. Tack för att du hjälper oss att omvända oss om vi har det svårt för det. Så kom och fräls oss, Herre. Tack för det erbjudandet om evigt liv i dig, Herre. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.